En podcast från Aftonbladet.
Borås, nyårsafton 2013. Klockan är 16.37. Det är ovanligt varmt för årstiden och några otåliga nyårsfirare har börjat skjuta en och annan raket. Nära en gångtunnel en kvinna ut och går när hon plötsligt träffar på två pojkar som ropar på hjälp. När hon kommer fram till dem märker hon att situationen är allvarlig. Hon tar snabbt fram sin telefon.
Här kan jag få en ambulans till vad är det här för?
Det han hade.
Vad?
Bodakyrkan.
Bodakyrkan. Jag vet inte om han är kriskuren.
Efter att ha fått ytterligare lite beskrivning av platsen vill operatören ha fler detaljer.
Vad är det som har hänt med honom då?
När han stod på busshållplatsen så kom det en karl efter med kniv.
Så... Nej,
med pistol också.
Okej. Okay. Andas han normalt?
Ja, han andas.
Ja. Och han är vaken och så nu eller?
Ja. Han har väldigt ont har han.
Det är den större av pojkarna som blivit attackerad och han har svårt för att prata på grund av skadorna. Kvinnan som stannar till försöker förmedla till larmoperatören vad de säger.
Du kan inte prata.
Nej, han kan inte prata, säger han.
Nej, vi kommer komma och hjälpa er där.
Ja. Det är en ungdom är det.
Ni ser inte om han blöder eller?
Nej, jag ser inte det.
Nej. Men ni såg att en man kom efter honom med kniv.
Nej, det var en kompis med som sa att det kom en efter.
Nej, det är min kusin!
Pojkarna är kusiner. Han som är skadad är 12 år och kan säga sitt förnamn. Vi kommer kalla honom Malik, men han heter egentligen någonting annat. Det hörs på honom att han har riktigt ont.
Kan du fråga honom vart han har ont? Kan ni fråga honom vart han har ont?
Det är som det är på bröstet, men det verkar inte som det blöder, det gör det inte.
Nej, man har jätteont.
Ja.
Sekunderna i väntan på ambulansen verkar som en evighet.
De är på väg, de är på väg.
Ja, då kommer ambulansen.
De kommer så fort de kan.
De är på väg.
Kan du se om ni ser någonting på baksidan? Alltså, för om det är så att han blöder så måste ni stoppa blodflödet.
Ja, kan du vända på det lite?
Nej, jag kan inte.
Nej, han kan inte vända på sig.
Malik pekar mot halsen och tar sig för magen. Operatören uppmanar kvinnan igen att leta efter skador, men något större blodflöde syns inte. Snart hörs ambulansens sirener.
De är där nu alldeles strax, ni hör ju dem. Ja, de kommer till er nu.
Ja, de är här nu.
Det här avsnittet ska handla om ett mordförsök på en 12-årig pojke. Ett dåd där skadorna blev så allvarliga att det var ren tur att han överlevde. Det ska handla om hur han hamnar mitt i en pågående strid med flera mord och hämndskjutningar. En konflikt som inleddes flera år innan han ens var född. Det här är Blodsfejden, ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. För att få en tydligare bild kring det här mordförsöket ska vi hoppa ytterligare bakåt i tiden. Till år 2000 och norra Albanien. Den 2 augusti sker ett polisingripande som skulle komma att gå snett. Två personer skjuts ihjäl. Den ena av dem är en polischef. Den som leder den här polisinsatsen heter Prell Pietrucci. Även han är polischef.
Vad övriga poliser inte visste då, det var att den här Prell Pietrucci inte var nöjd med sin rang utan han ville klättra uppåt. Men han ville ha sin chefsjobb och chefen hette då Armen Sylyftari.
Advokat Fredrik Almer, som långt senare kommer vara målsägande biträde för den 12-årige skjutne pojken i Borås.
Han ringde upp Sylvetaro och begärde att han skulle komma själv samt med förstärkning. Sylvetaro han ifrågasatte den här operationen då han inte själv hade gett klartecken till den. Han visste inte då att Prell Pietrucci hade en dold agenda.
Den högre polischefen Sylvetaro anlände en stund senare.
Sylvetaro kom till platsen här och då bad Prell Pietrucci honom att ställa sig på ett speciellt ställe för att hålla utkik. I nästa ögonblick så sköt Pietrucci Sylvetaro sin chef.
Advokat Almer hävdar alltså att insatschefen sköt sin egen chef för att kunna överta hans jobb. Sen fortsatte skottlossningen mellan polis och den person de ursprungligen skulle gripa.
Och efter cirka 30 minuter skottlossning så gav och sonen som förskansat sig i ett stall då, i anslutning till fastigheten och gav upp.
De två männen klev ut på gården och lät sig gripas.
Man satte då handfängsel på och sonen. Men efter det så sköt Pietrucci i huvudet.
Sonen till den skjutne mannen på gården greps och fick skulden för mordet på polischefen och dömdes senare till fängelse. Samtidigt som Prell Pietrucci steg i graderna.
Pietrucci han blev befordrad till den tjänst som Sylvetaro haft innan honom.
Året därpå, 2001, gör en annan av sönerna till den dödade mannen på gården ett försök att mörda Pietrucci. Han skjuter 9 skott mot honom, men Pietrucci överlever. Skytten hamnar i fängelse.
Mordförsöket misslyckades. Under 2002 så gjordes ett medlingsförsök för att lösa den här konflikten mellan familjerna, men misslyckades.
2011 lyckas skytten avvika från fängelset. Han hittar då Pietruschis 2 bröder när de kommer körande i bil och skjuter ihjäl dem. Skytten överlämnar sig sen själv till polisen och åker återigen i fängelse. I den vevan lämnar skyttens hustru och barn Albanien.
Det fanns en hotbild mot dem. De var tvungna att fly.
Det här kan låta snårigt men i korthet är det alltså så här. Mannen som sköts ihjäl på gården under den där polisinsatsen år 2000 var Maliks farfar. Den som höll i vapnet var polischefen Prell Pietrucci. Maliks släkt hämnades. Den man som dömdes till fängelse för mordförsöket på Pietrucci, det var en av Maliks farbröder. Samma farbror skjuter 2011 ihjäl Pietruschis 2 bröder. Här föreligger alltså en blodsfejd mellan de här båda familjerna. Och det är det här som kommer att bli upprinnelsen till mordförsöket på Malik nästan 14 år senare.
Och Aftonbladet det här.
Aftonbladet är du som är,
ja,
som
just
är
det.
Anders.
Ja, precis. Ja.
Vi är i Göteborgs tingsrätt. Det är tisdag morgon den 21 maj 2024. Utanför skiner solen från en klarblå himmel och det kommer snart bli riktigt varmt. Men här, utanför sal 2, en säkerhetssal i källarplanet, är det nästan svalt i överkant. Fallet som tas upp har inte fått någon större uppmärksamhet i svensk massmedia. Det är bara vi och en journalist från SVT:s lokala redaktion här som åhörare. Utanför gör sig åklagaren beredd och hon har med sig 2 av polisens utredare. Vid 08:45 ropas målet på.
Ja, tolken, nu kommer, om ni reser er upp lite så de kommer förbi där.
Ja.
Med bland dem som släpps in i salen finns 2 tolkar. Deras uppdrag idag blir att översätta det som sägs för den misstänkte.
God morgon.
Sen förs en av det här målets huvudpersoner in av kriminalvårdarna. Det är en 40-årig man med kortklippt hår. Han är klädd i en beige tröja och färgmatchande chinos. Han tar plats bredvid sin advokat och en av tolkarna. På storbildsskärm syns en av de andra huvudpersonerna. En yngre man i kortärmad pikétröja i tidiga 20-årsåldern. Han har skyddad identitet och sitter bredvid sin advokat. De medverkar på länk från okänd plats. Statsåklagare Lena Medelius får ordet.
Då gick jag ansvar för försök till mord. Har försökt döda målsägaren genom att skjuta mot honom med flera skarpa skott mot bålen, var vi tre träffade, och därefter utdela flera knivhugg mot halsen där i vart fall fyra träffade. Allt i avsikt att målsägaren skulle dödas. Och det hände den 31 december 2013 på Milstensgatan, Borås stad.
Målsägaren, som är med på skärm, är alltså Malik som när han var 12 år attackerades utanför Bodakyrkan på Hässleholmen i Borås. De skador som knappt var synliga direkt på platsen då, för 10 år sedan, är nu väldokumenterade. Åklagaren fortsätter.
Och det fanns fara för att brottet skulle fullbordas eftersom skottskadorna varit livshotande och knivhuggen varit livsfarliga.
Den misstänkte mannen har en öronsnäcka med tolkarnas röst i. Han rör inte en min. Hans advokat förklarar sen kort hans inställning.
Ja, tack. Bestrider ansvar för såväl försök till mord som för grovt vapenbrott. Det gör han på den grunden att han förnekar gärningarna i sin helhet.
Händelserna som den här rättegången handlar om utspelar sig alltså för mer än 10 år sedan. Malik och hans 1 år yngre kusin är ganska nyinflyttade i Borås. Pojkarna har på kort tid lärt sig perfekt svenska och börjat rota sig i den nya hemorten. Vid den här tiden, runt 2013, bor Malik och hans familj i en kyrka. De kom till Sverige några år tidigare.
Ja, vi bodde ju i kyrkan då. Men det var ju som en vanlig, vad ska man säga, lägenhet.
Vi hör den idag 23-årige Malik. Han berättar att han som liten inte visste exakt varför de bodde i kyrkan.
Då visste jag inte. Då förklarade ingen för mig varför vi flyttade runt. Ja, varför vi bodde i kyrkan. Men nu har de ju förklarat lite. Och jag tror det var för att vi gömde oss då. För vi hade fått nej som svar från Immigrationsverket. Och vi ville inte åka tillbaks. För vi var så pass rädda.
Men som barn hade varken Malik eller hans kusin någon aning om orsaken. Att deras asylsökande familjer flytt hemlandet Albanien för att någon ville dem illa.
Nej, vi pratade inte någon gång om sånt. Vi var ju så små så vi tänkte inte på något. Vi ville bara leka.
Även om Malik bara var 12 år vid tiden för den här händelsen hade han dragit iväg i längd.
Ja, som när jag var 12 då, så visste jag visste att jag var ganska lång för min ålder. Jag var längst i min klass. Mm. Så jag visste att jag hade, vad ska man säga, en ovanlig längd för en 12-årig. Mm. Mm.
Den 1 år yngre kusinen framstod som betydligt mindre. Den här längdskillnaden hade aldrig tidigare spelat någon roll för pojkarna själva. Men det skulle visa sig få en avgörande betydelse. Vi ska återkomma till det. Inför nyårsafton 2013 har pojkarna sovit över hos varandra. Och efter frukost åker de in med Maliks pappa till stan för att handla lite till firandet senare på kvällen. Pojkarna vill åka hemåt i förväg, hoppar av bussen och promenerar sista biten och går då förbi en annan busshållplats. Då lägger de märke till något. Trots att det gått lång tid sedan den här dagen är minnesbilderna klara för Malik.
Nej, alltså när vi gick förbi busshållplatsen, både jag och min kusin, vi lade märke till att det stod någon där med svarta kläder.
Personen står inne i själva båset och tycks bara vara någon som väntar på bussen.
Jag kommer ihåg att han var inne i den här lilla båsen då. Och så stod han lutad mot vänstra sidan av den båsen. Mm. På insidan.
Pojkarna tänker inte mycket mer på den väntande personen utan går bara förbi. De fortsätter hemåt och ska gå igenom en gångtunnel precis intill.
Vi hörde en stor smäll. Mm. Som en raket ungefär. Mm. Och så ser jag då att min kusin vänder sig om och så skriker han att spring. Han försöker skjuta dig eller döda dig.
Malik har svårt att ta in vad som händer.
Ja, jag känner bara att först så svedde bara. Jag kände inte något. Jag kände inte att det gjorde ont eller så, att jag inte kunde andas direkt eller något. Men först så svedde och sen så tror jag att adrenalinet kickade in, så man kände inte liksom mer, utan man tänkte mer på att springa.
Malik springer men kommer efter några steg att tänka på sin yngre kusin som har astma.
Men så såg jag att min kusin var inte efter mig då. Han hade ju sprungit in eller mot andra sidan in genom tunneln. Då tänkte jag att han kommer ju gå efter honom nu. Och han kommer ju dö om han träffas, för han hade ju då astmaproblem. Och då bestämde jag mig för att springa tillbaka så jag kunde få hans uppmärksamhet.
Malik vänder och springer tillbaka mot gärningsmannen. Han stannar upp bakom ett buskage och tittar på gärningsmannen som verkar lite förvirrad. Gärningsmannen verkar inte kunna bestämma sig för vem av pojkarna han ska följa efter. Malik chansar och springer igen. Men det verkar vara honom som skytten är ute efter.
Där sköt han mig och det var där jag kände ett skott i ryggen igen.
Trots att han nu är skjuten flera gånger springer Malik allt vad han kan för att komma undan.
Springer jag till Bodakyrkan och försöker springa ifrån honom helt enkelt. Men när jag var i Bodakyrkan när jag hade kommit fram dit, så märker jag att jag börjar tappa andan och jag börjar se ganska suddigt. Det är nästan så jag inte kan se. Och då bestämmer jag mig för att gömma mig bakom den här grillplatsen då, eller de här tegelstenarna eller vad det var.
Malik lägger sig bakom en murad grill för att hämta andan. Men förutom andningen börjar nu också synen att svikta.
Jag ser ju fortfarande suddigt, men jag kan liksom ändå se att det står en man framför mig med svarta kläder. Och medan han står där, han ser ju att jag ligger där. Och då ser jag att han riktar pistolen mot mig. Ja, men då tänker man ju att ja, det är nu det tar slut liksom. Nu dör jag.
Den svartklädde personen riktar vapnet rakt mot Maliks ansikte. Vapnet hakar upp sig. Skytten försöker och försöker men får det inte att fungera. En patron har satt sig på tvären och fastnat. Sekunden senare händer något.
Och då så ser jag att det är någon som hoppar på han bakifrån. Och det är ju då min kusin som hade kommit tillbaks.
Ser du att det är kusiner som hoppar på honom, eller ser du bara att det är någon?
Nej, jag ser och hör att det är min kusin, för jag hör hans röst.
Den 11-årige kusinen skulle först dagen efteråt fatta att de hade att göra med en person beväpnad med ett riktigt vapen. Men nu är han bara arg och hoppar på angriparen.
Då slår han till min kusin i huvudet. Och så springer min kusin iväg.
Gärningsmannen försöker igen att få pistolen att fungera.
Då lyckas jag ju resa mig upp. Ja, jag märkte ju att jag inte kunde springa eller någonting. Jag var helt slut. Så då står jag där mitt framför han.
Malik tror att det är ett rån och lämnar över sin mobil. Gärningsmannen tar emot den och Malik tänker att faran är över. Den svartklädde personen försvinner.
Jag sätter mig ner på marken och lutar mig bakåt mot soptunna eller en grustunna, jag kommer inte ihåg. Ja, och där satt jag och trodde att det var slut. Jag trodde att jag skulle dö ändå. Men så ser jag då att han kommer tillbaka igen.
Och nu har förövaren ett annat vapen. En kniv.
Han kommer tillbaka och hugger mig med kniven 2 eller 3 gånger.
Genom hela händelseförloppet är gärningsmannen helt tyst. Han springer snabbt från platsen. Kusinen vågar sig fram igen och försöker hjälpa.
Sen efter en liten stund igen så kommer en kvinna fram till oss. Eller hon hörde att vi skrek efter hjälp. Och hon kom fram till oss och frågade vad som hade hänt och hjälpte oss.
Polis och ambulans är på plats inom några minuter. Malik förs till sjukhus och får opereras akut. Han svävar mellan liv och död. Polisen inleder en utredning om försök till mord. Händelsen blir också snart en nyhet.
Läget är fortfarande allvarligt för den 12-årige pojke som igår misshandlades svårt i Borås. Enligt polisen så var överfallet inte någon slump. Det finns en hotbild mot pojken och vittnen har kunnat ge ett bra signalement av den misstänkte gärningsmannen.
Samtidigt som förhören med Malik och hans anhöriga ger polisen en inriktning kan viktiga spår säkras. Däribland kniven som förövaren lämnat kvar samt pistolen som hittas slängd i en rabatt. Enligt åklagaren Lena Medelius är det tydligt vad gärningsmannen haft för uppsåt.
Min uppfattning är ju att han vill mörda honom eftersom han använder en pistol och även en kniv.
Hur allvarliga är skadorna?
De är livsfarliga och det var ju med stor sannolikhet att han lika gärna hade kunnat avlida vid det här tillfället, offret.
I åtskilliga mordutredningar händer det att något motiv aldrig skymtar fram. Men i det här fallet kommer misstankarna ganska tidigt att peka i en viss riktning.
Vi får ganska direkt uppgifter ifrån släktingar att det föreligger en blodsfejd mellan offrets eller offrens släkt och en annan släkt som befinner sig i Albanien.
Utredarna får namn på den andra familjen som kan misstänkas. Och dessutom visar det sig att vissa av spåren är starka.
Redan då, precis när brottet har ägt rum eller när man har analyserat vapen och knivslida, så får man fram ett DNA. Och då gör man ju precis det man alltid gör då, att då söker man i de register som finns. Och vid den tiden så fanns det inte kopplat till alla länder. Det fanns viss samarbete med vissa länder men inte med alla länder. Så det här blev ingen träff. Polisen hade 2 DNA-spår men ingen gärningsman och ingen som var känd.
Trots att det finns en DNA-profil går mannen inte att hitta. Åren går och så fortsätter det. Men 2021 kommer genombrottet.
En 12-årig pojke blev både skjuten och knivskuren och var nära att dö. Nu 10 år senare så kan mordförsöket äntligen få sin upplösning. En man har häktats misstänkt för gärningen, det berättar Borås tidning.
Åklagaren Lena Medelius berättar om genombrottet.
Det var ju då att England 2021 då anslöt sig till ett system i Europa där man delar sina uppgifter och register, då, det så kallade Prüm-registret. Och då fanns det ett gammalt DNA-prov på den här nu misstänkta personen då, som hade tagits i samband med någon mindre förseelse som inte alls hade med detta att göra. Men i och med att det fanns ett DNA-prov i England så blev det då en träff med det som vi hade kvar här i Sverige.
Den misstänkte som det blev träff på var en 37-årig man bosatt i Southampton i England, född i Kosovo. 14 år tidigare hade han dömts för förargelseväckande beteende och lämnat DNA-prov. När England sedan delade med sig av sitt register blev det alltså träff i Sverige för mordförsöket på Malik som sett ut att aldrig klaras upp. Mannen greps och sa i de första förhören att han var osäker på om han varit i Sverige överhuvudtaget någon gång. Han ville inte svara på frågor om var han var född eller om han hade någon koppling till Albanien. Men bevisen mot honom var besvärande. Hans DNA fanns på flera föremål som hittats på brottsplatsen i Borås. Åklagaren Lena Medelius fortsätter.
Det var ju avsatt då på flera ställen på pistolen och även då på knivslidan som hade innehållit då en kniv som hade använts vid tillfället.
Och i ögonen på polis och åklagare kunde det bara betyda en sak i det här sammanhanget.
Jag menar att det är han som är gärningsman och att han då har hållit i vapnet vid själva brottstillfället. Enligt min uppfattning så finns det ingen annan förklaring.
Konfronterad med bevisen i det svenska ärendet började mannen plötsligt berätta. Att det föreligger en blodsfejd medger den idag 40-årige man som är åtalad för attacken på 12-årige Malik i Borås. Det visade sig att han också utvandrat från Albanien och även bytt namn. Hans efternamn var tidigare Pietrucci, bror till den omtalade polischefen Prell Pietrucci som ska ha skjutit Maliks farfar och på så sätt del i blodsfejden. Men den åtalade mannen som vi här kallar Aldo har en delvis annorlunda bild av vad som orsakat fejden. Vi hör tolken.
Grunderna till den här blodsfejden är att min äldsta bror tjänstgjorde som polischef i Albanien. Och till följd av detta och hans position
i familjen i Misselmoor
så har han och min familj blivit attackerade
av gruppet kriminella.
Av kriminella gäng. Därför att han har ju legat bakom gripandet av medlemmar i de här kriminella grupperna.
Vid den aktuella insatsen mot Maliks farfar berättar den åtalade Aldo via tolken.
Tyvärr så blev det så att under denna polisiära operationen så blev det skottlossning. Och där så mister polisdirektören livet som heter Arben Zyletari. Likaså även personen ju som gripande skulle genomföras mot. Den här incidenten ledde till att saker och ting som skulle inträffa senare inträffade. Nämligen attackerna mot min bror och mot hela vår familj.
Aldo tycks mena att hans bror Prell Pietrucci inte utfört någon av dödsskjutningarna under polisoperationen där flera andra poliser också deltog. Men han fick skulden för dem eftersom han var högsta befäl, näst efter polisdirektören som också sköts ihjäl. Vilken version av orsaken till blodsfejden som stämmer, det vet vi inte. Vi vet bara att den anges vara ett motiv till mordförsöket på Malik som tillhörde familjen som hämnats mot Pietruschis familj. Men rent juridiskt spelade ingen avgörande roll. Det som väger tyngst är att Aldos DNA finns både på pistolen och på knivslidan som hittades på brottsplatsen. Bevis som åklagaren anser vara mycket starka. Men Aldo nekar och lämnar en alternativ förklaring till DNA-spåren. Han hävdar att han var i Italien under nyår 2013. Men före det säger han att han först var hos sin bror i Tyskland kring jul. Och plötsligt ville den äldre brodern visa honom någonting.
Min bror bad om att vi skulle in till hans sovrum i lägenheten i Tyskland. Och från under sängen så drog han fram en låda, en väska. I väskan så fanns det ett handeldvapen, en pistol och en kniv.
Aldo berättar hur han höll i både pistolen och kniven och att han då måste avsatt sitt DNA. Det här ska ha skett den 26 december 2013. Alltså bara 5 dagar innan de aktuella vapnen kom till användning i Borås. Men då hade Aldo rest till Italien för att fira nyår med sin släkt, säger han. Och där var han med bestämdhet, hävdar han. Aldo hävdar också att när brodern i Tyskland, som visat honom väskan med vapen, låg döende i cancer 2018, så berättade han för Aldo att det var han som hade försökt genomföra blodshämnden. Han trodde att han hittat sönerna till deras bröders mördare där i Borås den ödesdigra nyårsaftonen 2013. Aldos döende bror berättade att han kände igen den yngre av pojkarna när de kom och gick. Och sköt då den äldre i tron att det var storebrodern. Men den äldre visade sig istället vara 12-årige Malik, en kusin till måltavlan. Förväxlingen skedde just för att Malik var ovanligt lång för sin ålder. Men att det var den nu döde brodern till Aldo som sköt Malik är en förklaring som inte imponerar på åklagaren Lena Medelius.
Jag tycker det är en väldigt svag förklaring och hela den misstänktes historia tror ju inte jag på, utan jag menar ju att det är en efterhandskonstruktion.
Däremot utesluter hon inte att det kan ha rört sig om en förväxling. Att måltavlan inte var Malik utan hans 18-årige kusin. Motivet finns av allt att döma i blodsfejden mellan de olika familjerna.
Ja, men det är ett fenomen som finns i alltjämt i Albanien som bygger på en gammal sedvanerätt. Och då har det varit en situation som man i släkterna här, de emellan, uppfattar som att man har dödat på ena sidan, då dödar man på den andra sidan.
På fråga hur allvarligt brottet är har åklagaren en klar uppfattning.
Det är ju ett mycket allvarligt brott eftersom det riktas då mot barn och att det är en del i den här blodshämnden. Att det är en person då som reser till Sverige i enbart det här syftet och att det är ett utdraget förlopp. Det har alla ingredienser som egentligen gör att det är ett allvarligt, om man nu kan säga att det är skillnad på mordförsök och mordförsök. Men det tycker jag det får man ju göra då, och då är det här ett mycket allvarligt mordförsök.
Gärningsmannen, som vi kallar Aldo, har under arbetet med det här avsnittet dömts för dådet till 14 års fängelse. Malik har sedan attacken för drygt 10 år sedan, liksom de övriga familjen, levt med skyddad identitet. Även om det har gått lång tid så finns ärren kvar efter skotten, knivhuggen och akutoperationen.
Varje dag påminns jag av den här händelsen när jag kollar på det här ärendet. Jag tar av mig tröjan. Jag är inte ett dugg bekväm med min kropp just nu, speciellt med alla de här ärenden jag har på mig. Så jag tar inte av mig tröjan när jag går och badar eller ute bland folk då.
Malik har blivit delvis invalidiserad. Kroppsligen. Smärtorna kommer och går. Men också rädslan. Att någon kanske ska försöka något igen.
Nu har det ju gått 10 år, men det var ju Det var ganska många år efter det. Jag liksom fortfarande hade den rädslan inne. Jag var fortfarande rädd att gå ut. Speciellt på kvällarna.
Malik har blivit en del i en blodsfejd som levt vidare i generationer. Och som sträckt sig över landsgränser. Vad händer nu? Är den här blodsfejden slut?
Självklart vill jag att det här ska ta, alltså, det här ska sluta. Man vill ju leva ett normalt liv. Man vill ju inte, i framtiden ska man ju ha barn och familj och man vill ju inte vara orolig för dem. Allt det här påverkar ju en också genom, eller när man tänker att ha en familj i framtiden eller ha något sånt. För man vill ju inte att de ska leva som vad vi lever just nu.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Nyhetsklippen i programmet kommer från Sveriges Radio och SVT. Inringaren av larmsamtalet och offret som vi kallar Malik har godkänt att vi återger deras röster. Producent var Stefan Sundberg. Jag heter Anders Johansson.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.